Åsa. Ska vi se om jag hörs? Jajamän, härligt. Ja, men jag heter ju Jakob då som sagt, och jag tror de flesta av er har koll på mig nu. Men ja, jag är ju praktikanten här då i kyrkan. Och ja, men just nu så leder jag en bönegrupp. Och det är väl det som har varit mitt huvuduppdrag det senaste med, ja, med Matteus och ett gäng grabbar till här. Så det är väl det jag grejar med just nu. Och ja, idag ska jag få predika. Och ja, men ämnet har blivit tvivel. Och tänkte börja med att läsa några texter, några utdrag ur kända bibelhistorier om, ja, men, kända bibelprofiler kan vi säga. Och stunder där de fick tvivel och kämpa lite med det. Så den första texten jag tänkte läsa är från Första Mosebok, och det är kapitel 17, vers 15-17. Och det är Abraham som vi möter där, och när han får besked om att han och hans fru Sara ska få ett barn på ålderns höst. Gud sa det till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai. Hon ska heta Sara. Jag ska välsigna henne. Jag ska låta henne skänka dig en son. Jag ska välsigna henne så att folk och kungar ska härstamma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och tänkte: inte kan man bli far när man är 100 år gammal. Och inte kan Sara föda barn, hon som är 90 år. Sen hoppar jag raskt vidare till Mose, som är inför den brinnande busken där han möter Gud och blir kallad tillbaka till Egypten som han har flytt, och han blir kallad att befria Guds folk från slaveriet. Och där i Andra Mosebok kapitel 4 vers 10-13 så står det så här: Mose sade: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talar till mig. Orden kommer trögt och är tveksamt. Herren svarade: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu så ska jag vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Sen gör jag ännu ett lite längre hopp till Nya Testamentet och berättelsen om när Jesus går på vattnet. Och står det i Matteus 14, 28-31 så här: Petrus svarade: Herre, om det är du, säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa det, kom, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus räckte genast ut handen, grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? Och sen sista texten är från Johannes evangeliet 20 och vers 24-29. Och här har Jesus uppstått och börjat visa sig för lärjungarna. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade till honom: vi har sett Herren. Men han sade: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och ja, men det, nu blev det några texter lite raskt här, men min tanke med detta var att ha en liten inledning där vi ser att även de här stora gudsmännen som vi läser om i Bibeln och Guds ord hade sina perioder och sina stunder där de fick kämpa med tvivel och liksom ifrågasätta vad som egentligen hände liksom. Och jag har fått känslan ibland och många gånger under mitt liv att liksom tvivel är liksom något negativt, något farligt och något som man helst inte talar så mycket om i kyrkan och i församlingen. I alla fall inte sina egna tvivel och funderingar. Men kanske är det egentligen en ganska naturlig del av livet och det kristna livet och tron. Och att det finns med så pass mycket i Bibeln, för nu var det bara ett litet utdrag som sagt, tycker jag tyder på att det kommer vara en del av livet och det kommer vara en del av tron. Och jag tror inte att det behöver vara något negativt eller något farligt i sig. Tvivlet handlar om att man får ifrågasätta och pröva sin uppfattning och sin tro. Och det är jag säker på att Gud kan ta det. Han kan ta att vi tvivlar. Ja, men han kan ta det helt enkelt. Och för jag tänker att det är ett tecken på att man har en reflekterande och liksom en levande tro. För det tyder på att man är nyfiken. Man vill veta hur det ligger till. Och man ifrågasätter och prövar för att man vill veta mer om Gud. Och det är en levande och reflekterande tro. Och det leder till en levande relation till Gud. Och det längtar han ju efter och vill ha med alla oss. En levande relation. Och därför tänker jag att man ska ge uttryck för sitt tvivel. Och inte bara trycka ner det. För som sagt så tror jag inte då att tvivlet är något negativt i sig. Utan frågan blir snarare hur man förhåller sig till tvivlet. Och hur man hanterar det när man hamnar i det. Och hamnar i de här perioderna och stunderna av tvivel. Och för mig kom den här känslan av att det här är något negativt. Något farligt. Det kom liksom i min ungdom och min uppväxt i kyrkan. Och jag upplevde liksom att mitt sammanhang där jag fanns i då, det fanns inget riktigt utrymme för tvivel och för att liksom yttra sina tankar som kanske var lite ifrågasättande. Jag uppfattar det som att i kyrkan liksom, där är man glad och det är härligt och folk var hängivna och hade stark tro. Och det var liksom det här, det ska vara fest att gå till kyrkan och umgås med Gud och församlingen. Och det är det ju absolut det vill jag verkligen understryka, att det är verkligen en fest att få göra det här. Men det blev ändå lite att i den här miljön så liksom kvävdes tvivlet. Och man var lite så här orolig för att men om jag yttrar detta så kommer jag kanske förstöra den här festliga stämningen som vi har här nu. Och det här glada. Och man kände liksom, det är ingen annan här som har några tvivel, fick man för sig. Och då då vågar man helt enkelt inte säga vad man tänkte och kände. Och jag fick ju absolut läsa de här texterna och om de här stora gudsmännen som jag läste om här i början. Men det var inte så att man zoomade in som jag gjorde nu på just tvivlet i de här berättelserna. Möjligtvis då Thomas, och då blev det ett litet avskräckande exempel att man var tvungen att känna i såren för att tro. Liksom. Där ville man inte hamna. Så för mig blev liksom hanteringen av tvivlet att jag la locket på och jag tryckte ner det. Och var liksom, ja, men skeptiska tankar och ifrågasättande kanske växte ändå inom mig. Men som sagt, jag kände att ja, men jag vågade inte riktigt ge uttryck för de här känslorna eller tankarna. Och jag kände liksom att ja, men jag hade inte den här starka tron som jag fick för mig att den måste man ha. Liksom. Och så la jag bara locket på. Och sen när jag blev äldre och skulle forma liksom min vuxna tro, så att säga, så min egna tro, då hade jag fyllt på så mycket så att nu var det fullt och jag kunde inte hålla locket nere längre och bara, eller locket på och trycka ner det längre, utan då kom allt upp. Men fortfarande så vågade jag inte liksom tala om mina tvivel, för jag kände att ja, men det gör man ju inte riktigt. Det fanns ingen plats för mig att göra det. Så istället blev det att jag gav vika för mina tvivel och liksom gav upp min tro. Och hamnade i otro då. Som jag tror att det finns en liten risk att man kan blanda ihop med tvivel. Men att det egentligen är väldigt olika saker. För i otron då, så att säga, så valde jag, gjorde ett aktivt val att lämna detta. Jag valde att nej, men nu ska jag inte tro mer. Men att tvivlet mer handlar om den här tveksamheten och ifrågasättandet av den tron man ändå har. Så kanske jag hade min otro, eller vad man ska kalla det, gått att undvika om jag hade haft och känt att jag har sammanhang och en miljö där det är tillåtet med tvivel och där jag kan yttra de här tankarna, de här frågorna och funderingarna som jag hade. Om jag hade känt att jag haft en miljö som var öppen för mina tvivel. Jag tänker att vi har ett väldigt viktigt uppdrag som församling här att skapa den här miljön. Och jag tror att det är en del i det här att skapa en miljö som är präglad av Guds rike. Och i Judasbrevet står det i vers 2 att somliga, sådana som tvivlar, ska ni ha förbarmande med. Och jag tänker då att församlingen bör vara en plats där det är högt i tak och att man inte behöver känna sig perfekt hela tiden och att det finns utrymme och plats för att man får ställa sina svåra frågor. Man får ha sina funderingar. Man behöver inte alltid känna sig på topp. Och liksom där en plats där tvivlet helt enkelt är en naturlig del av tron och livet. Så att man kan liksom, man kan stötta varandra och hjälpa varandra genom de här perioderna som vi alla kommer hamna i förr eller senare. Och att det ska vara en plats där man liksom har, kan frimodigt säga att nej, men nu känner jag mig väldigt långt ifrån Gud och nu tycker jag att mina böner hamnar i intet liksom, och hur kan liksom Gud vara kärleksfull i den här trasiga världen, och Hur kan jag veta att liksom det är Gud som jag har upplevt? Hur kan jag veta att det är Gud som står och bultar på den här dörren? Hur kan jag veta att det är Jesus som står där utanför? Att det finns en sån, vad ska man säga, liksom, att sånt är naturligt. Att man har personer, sammanhang, verksamheter i församlingen där man får yttra såna här tankar. Och en plats, och där man liksom får kämpa lite med Gud, tänker jag. Och samtidigt uppmuntras att inte släppa taget om honom på det sättet som jag gjorde. Lyckas man skapa en sådan plats, så tror jag att det kommer vara en plats där människor kommer växa i sin tro och växa i lärjungaskapet. Och tvivlet kan ju komma i lite olika former, och det ser vi också i de här texterna som jag läste i början, att Abraham och Petrus också liksom tvivlar på Guds storhet att göra under och liksom att allt är möjligt för honom. Men Mose verkar mer det här att han tvivlar på sin egen förmåga och sin, liksom sin egen personlighet på något sätt, när han säger att nej, men jag har ju inte, jag kan inte prata inför folk och sådär. Liksom. Han tvivlar ju mer på det. Och det tror jag är ett väldigt vanligt tvivel, det här Mose-tvivlet. För det är i alla fall något som jag ofta har hamnat i. Att man känner liksom, i vissa stunder känner man ju att men nu tror jag att, nu har jag ett läge till exempel att dela min tro. Nu har jag ett läge att göra en gudshandling eller liksom bara vara en lärjunge i mitt sammanhang. Och så kommer de här tankarna, fast vem är jag att göra detta? Liksom? Inte kan väl jag dela min tro? Jag är inte bra på det helt enkelt. Jag kan inte alla bibelord och alla bibelställen. Tänk om jag får någon jobbig fråga liksom, som jag inte kan svara på. Och så backar man hellre än att gå i den här stunden, i den här kallelsen som man kanske får. Och så hoppas man på att Gud sänder någon annan. Och som sagt så är jag inne på min sista termin här nu på ALT. Och snart så har jag en teologiexamen och kan börja söka liksom församlingstjänster och sånt. Och så ska jag vara ärlig, så börjar ju det här självtvivlet liksom tugga igång nu. Och på ett sätt blir det lite hårdare nu, att man känner att nu borde jag ju vara fullärd. Liksom. Nu har jag läst snart 4 år. Nu är det ju dags. Liksom. Men så känner man ändå att jag borde kanske läsa några år till för att bli fullärd. Och jag kan väl inte allt ändå nu, och nu blir det nästan lite pinsamt om jag inte kan några bibelställena här liksom, för jag har ändå läst och har en teologiexamen i CV:t. Då ska man väl kunna sin bibel. Och så sätter det där tvivlet in och det blir jobbigt. Men det är såklart att det är dumt att tänka så. För Gud kräver inte att man är något proffs, och han kräver inte att man är fullärd, om man kan bli fullärd. Han kräver inte liksom att man ska kunna allt i sig själv och att allt hänger på mig. Och det är det liksom som är det luriga i självtvivlet, att man sätter jaget, man sätter sig själv så mycket i fokus. Att det är jag som ska fixa detta. Det är jag på egen hand som ska lösa den här situationen, vad den kan vara. Och egentligen är det ju i slutändan är det ju Gud som ska göra det. Och när man tänker att nej, men jag klarar det inte och backar av den anledningen, så hindrar man även Gud att verka. För där vi brister med våra förmågor eller kunskap kring bibelord eller vad den kan vara, där kan Gud kliva in och liksom visa på hans storhet genom våra då brister, eller vad man vill kalla det. Och jag har ett väldigt stort musikintresse. Jag kan snöa in liksom på olika grupper, band, genrer som varit banbrytande på olika sätt för musikhistorien. Och 2019 här kan man säga var punkrockens år för mig. Jag läste böcker, såg på dokumentärer om punkarna och olika punkband. Men det finns väldigt mycket man kan säga om punken och den rörelsen, som är väldigt tveksamt och kanske inte så bra. Man kan tycka vad man vill om själva musikstilen. Men något som jag fastnade för med just punken var att men många av de här tidiga punkbanden liksom, de kunde knappt spela några instrument när de startade. Det kanske var någon kille som kunde 2-3 ackord på gitarr. Någon hade lite överskottsenergi och hyfsad taktkänsla. Satt man honom vid trummorna. Någon fick basen i hand och så började de bara köra. Och det är liksom, det var inte viktigt för dem att det var skulle låta perfekt eller vara perfekt enligt alla musikkonstens regler liksom. Utan det viktiga för dem var bara att de fick spela den musiken de gillade och tänkte att det här är ju den bästa musiken, den musiken de trodde på. Alltså de tvivlar inte på deras förmåga att skapa musik. Och de bara körde på trots de här musikaliska bristerna. Och litade på att musiken ändå skulle hålla. Och hålla trots de här bristerna. Och det är till och med så att deras musikaliska brister är med och skapa den här nya och då unika genren. Och i detta då tror jag att vi kan lära oss något från punkarna. Att leva och sprida Guds rike även fast man kanske inte tycker att man kan spela perfekt. Jag tror många gånger handlar om att bara köra på trots brister, trots tvivel på Gud och ibland sig själv. För gör man det, ger man utrymme för Gud att verka i de här bristerna och där vi inte känner att vi räcker till. Och när vi gör det så då är jag säker på att det skapas en musik som är liksom präglad av Guds rike. Och där hans kärlek blir synlig. Så jag tänker att man måste liksom omfamna tvivlet på något sätt. Om man trycker ner det och bara tänker att allt är perfekt och allt är bra, så tänker jag att man blundar lite för verkligheten. För tvivlet visar någonstans på att det just nu inte är liksom fullbordat och allt är inte perfekt. Vi liksom kan inte i denna tid som vi lever i, alltså förstå och se Gud fullt ut och förstå helt hans plan som vi en dag ska få göra. Vi kan få glimtar och det ska vi alltid sträva efter. Men fullt ut kan vi inte se det nu. Och vi kan inte i egen kraft se det. Och vi kan inte i egen kraft göra under eller liksom leda folk till frälsning på egen hand. Utan vi behöver Gud och vi behöver Kristi kärlek och nåd. För om vi vore fullbordade och liksom kunde allt och förstod allt och allt var perfekt, hade vi inte behövt Gud. Så för mig blir det inte tvivlet något negativt, utan det är något vi måste lära oss att liksom leva med och något som och hjälpa varandra att leva med. Och då kan det i slutändan bli till något bra. Och vi kan alltid lita på att, ja, men att Jesus står där vid dörren och bultar och vill komma in även i stunder av tvivel, i stunder av förvirran där allt känns svårt och mörkt. För han älskar oss och han vill ha en levande, aktiv relation med oss. Och han tror på oss och vill använda oss även fast vi själva kanske tycker eller känner att det känns orimligt. Men i våra brister, i vårt tvivel, så kan Gud få utrymme att visa sin storhet och godhet. Och som avslutning tänkte jag läsa de inledande verserna i psalm 40 som jag tycker knyter an till detta. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Här finns tvivlet i den långa väntan. Väntan på Gud, vart är liksom Gud? Här finns kampen och kanske ifrågasättandet i ropet. Och här finns också Guds agerande och Guds kärlek i att han till slut drar upp och ställer på fast mark. Och allt detta mynnar ut i en ny lovsång, ett nytt vittnesbörd om Gud och till Gud. Ja. Amen. Herre, jag tackar dig för att du är underbar. Jag tackar dig för att du tar emot oss precis så som vi är. Och i de perioder och stunder vi är i livet. Jag tackar dig för att du tar emot oss i stunder då vi tvivlar. Vi kanske tvivlar på dig och din storhet, vilket tvivlar på oss själva. Men du tar emot oss även då och du vill dra oss upp ur de här perioderna och visa på att jag är här, jag är alltid här. Och hjälp oss skapa liksom miljöer och sammanhang där vi får ge uttryck för när det är tufft och känns motigt. Hjälp oss då att stötta varandra och hjälpa varandra upp. Hjälpa varandra att visa på att du finns där och du omfamnar oss. Jag tackar dig för att du är underbar. Jag tackar dig för att du älskar var och en som sitter här inne och har kommit till ditt hus idag. Amen.